Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Otroligt skinnband du har där.
Ja, det är för att jag har fått de här böckerna har jag fått skickade till mig av en Casanova. Och han är väldigt rädd om dem, så jag är så rädd att jag ska förstöra dem.
Men det här är han? Intressant.
Ja. Ja, vem är det?
Det är hemligt.
Men vem, vad är det för människa som skickar Casanovas memoar till en kvinna?
Försökte precis liksom förneka den här påfågelsdansen som är betydande del i det intellektuella utbytet, va? Har vi prima exempel.
Ja.
Men alltså jag känner att Mikael är en undantagsvarelse.
Jag tror
hon attraherar påfåglarna.
Välkomna till gästabudet, avsnitt 10. Vi har varit och ätit middag, en mycket manlig middag på Soldat Sveik. Och nu ska vi tala om manlighet i litteraturen. Och vi som ska göra det är...
Viktor Malm.
Rebecka Kärde.
Lyra Colley.
Och Michaela Blomqvist. Ja.
Var det allt du hade att säga om manlighet?
Ja.
Inledningsvis, Michaela.
Ja, men det var allt.
Jag trodde att du skulle förklara för oss varför man inte vill dejta en feminist.
Ja, för det hade du nämligen lovat. Det kom upp när vi åt middag och så kände vi samfällt att Michaela nog skulle spara det här samtalsämnet.
En manlig feminist skulle man väl tillägga.
Ja, precis. En man som är feminist.
Okej, okay, andra regler gäller för lesbiska. Om man dejtar en feminist så kan man lika gärna vara lesbisk. För det är din take.
Precis, i princip, ja.
Att själva poängen med att dejta en man är... Jag väntar med spänning här.
Det här låter i princip som en... Att ni försöker be Michaela om att prata fram en kontaktannons.
Nej, men det behöver hon inte, tror jag. Michaela har... Hon har sitt på det torra. Men det var ändå... För Michaela sa det som att det var någonting självklart. Som sa att man vill ju inte dejta en feminist. Och för mig och Lyra så var det sån record scratch. Att vi bara väntade.
Nej, men det var ju för att ni satt och talade på ett obegripligt vis om att, jag menar, att det var bättre att träffa yngre killar för att de var feminister.
Men det här var all Rebecca.
Just det.
Ja, men Rebecca satt och sa det till skillnad från män som... i 40, och så satt du och nickade med, Lyra, får man ändå säga.
Jag nickar alltid när människor pratar, för att jag vill att de ska prata vidare. Det betyder inte att jag håller med. En retweet är inte ett samtycke.
Men den enda som inte har yttrat sig i frågan är ju Viktor Malm.
Är du feminist, Viktor?
I någon slags banal mening är man väl det? Eller? Men... Jag tycker som med alla andra etiketter att det är någonting som får avgöras av andra i praktiken. Jag kallar inte mig själv något särskilt, tror jag.
Nej, alltså min kille säger ju att man inte ska kalla sig feminist om man inte gör någonting för saken. Och det tycker inte han att han gör.
Det tycker jag är en rimlig
hållning. Det tycker jag var bra.
Jag håller med. Ja. Jag skulle absolut inte vilja dejta en man som hade feminist som identitet. För att då skulle jag misstänka att det var kompensatoriskt.
Ja.
Mm. Ja, men all politik är väl ett görande snarare än ett varande.
Fast det är en fråga om världsbild också, tänker jag. Tycker man att
men jag vill inte att min världsbild ska vara så klassificerbar inom ramarna för en klart definierad kategori.
Det är
inte en
uttömmande definition. Det här är en allmän sjuka inom humaniora. Så fort man har en definition eller en kategorisering så tror alla att de är så här universaliserande, essentialistiska kategorier. Kategorier är ju grejer man skapar för att kunna orientera sig i omvärlden.
Men för all del, i så fall skulle jag väl vara feminist, kanske.
För jag tänker, jag menar ju inte, alltså jag tycker ju inte att man ska träffa en man som är kvinnohatare. Så långt skulle jag inte gå.
Gud vad skönt att du klarade upp det här de första 10 minuterna av
avsnittet. Ja.
Men hur långt skulle det gå då?
Men jag tänker att man ändå vill bejaka skillnaden mellan man och kvinna. Om man nu ändå ska vara en man och en kvinna som är ihop. Och så vill man vara ihop två kvinnor, då får man absolut vara det. Men varför ska man vara ihop man och kvinna och så är mannen som en kvinna? Alltså,
ska man göra heterosexualitet, ska man göra det ordentligt?
Ja, ja men precis. Eller?
Nej, ja, jag men vet. Absolut.
Nej, jag tycker folk får göra precis vad de vill.
Men då kommer det till så här dela hushållsarbete, kanske ta ut lika mycket föräldraförsäkring? Och...
Nej, men där... Jag är emot pappaledighet.
Okej.
Okay. Ja, det är jag.
Överhuvudtaget. Det borde inte få finnas.
Alltså, få finnas...
Man med barnvagn är osexigt, det med det.
Nej, det handlar inte om att det är osexigt. Jag vet inte, det känns som... Jag känner mig lite inträngd i ett hörn.
Det var ju du som sa out of the blue, jag är emot pappaledighet.
Men det tycker jag var en ganska uppfriskande hållning, för den har man inte hört förut.
Nej.
Jag tycker det är som att...
Varför?
Jag ska säga hur jag radikaliserades i mitt hat mot pappaledighet, och det var genom att läsa Jonas Hassen Kemiris bok om att vara pappaledig.
Pappaklausulen.
Ja, precis. Där det bara var någon sån här stackars pappa som gick runt totalt förvirrad med sitt barn och skrev wet wipes 40-50 gånger.
Jag sitter i det här grällbleka bollhavet på McDonald's och försöker vara mer jämställd än de andra papporna. Men det är väl en ganska bra parodi på pappaledigheten, den boken.
Jag tyckte det var en fruktansvärd bok.
Parodi, hur då, tänker du, Victor?
Nej, men att vad jag menar att den handlar om är ju att när mannen blir pappaledig tävlar han om att vara bäst på att vara pappaledig. Hela den romanen handlar om en man som försöker vara så jävla bra han bara kan på att vara pappaledig. Det blir liksom som att pappaledigheten koloniseras av liksom det klassiska tävlingskänslan.
Överaffirmerat performativ pappaledighet.
Ja, typ. Det tyckte jag bara så här, när jag är pappaledig, för jag är inte emot pappaledighet. Jag tycker det låter som en ganska trevlig sak att vara. Men jag gillar barn mycket. Så tänkte jag, men jag skulle förmodligen också tävla i att vara pappa med andra pappor och vara bättre pappa än dem, var mycket bättre på att kasta bollar i bollhavet än dem.
Gör du någonting som du inte tävlar i?
Ja, eller?
Basket kanske?
Ja, men där är ju alla andra mycket duktiga nu, så där kan jag inte tävla.
Just därför.
Då ger man ju upp på förhand liksom. Men det är väl klart man gör saker man inte tävlar i. Det är väl är det stereotypt manligt att tävla, menar du?
Ja. Absolut. Det är väldigt manligt att tävla.
Det tänkte jag på när jag läste Knausgård för många år sedan. Till och med så många år sedan så att jag kanske läste den. Vi sitter hemma i Lyras lägenhet som är identisk med en lägenhet som tillhörde en kille som jag var ihop med när jag var 23.
Också här i Skrapan på Södermalm.
Precis. En våning nedanför ungefär. Sämre mer manlig inredning än vad du har.
Ingen extremt feminin Toni Ursler-affisch på väggen?
Nej, inget sånt. Inget på väggarna, tror jag inte. Men då läste jag Knausgård och då vet jag att jag frågade honom mycket när jag läste Knausgård och det var så här konstiga saker, precis som att det när man läser Knausgård så är det ibland konstiga saker som är norska, typ att han beskriver en vanlig familjemiddag och så äter de val. Och då var det också vissa sådana saker som man kände att det här måste bara gälla män. Och då är det bland annat, vet jag, att han har en sån, när han är kanske 10 år gammal, så har han liksom som en lista i huvudet exakt över vilka killar som är populärast i klassen. Och så är det liksom som en exakt ordnad hierarki på 15 personer eller något sånt där.
Men det är själva listmakandet som är manligt i så fall, eller?
Ja, men kanske, och att man...
Jag är ju en stor listmakare, så att...
Du är extrem, Victor.
Ja.
Det där gör de ju på spaning hela tiden. Nu är ju kanske inte prosten epigona manlighet, liksom. Men berättar jaget och hans manliga vänner i alla fall så här, rankar olika skådisar,
ja, nej, men det är också
utan
så här...
att ens ha sett dem. Liksom. Det är bara någon slags tävlingen föregår kvaliteten. Liksom.
Jag tänker att bland de manligaste böckerna jag har läst i mitt liv är nog Nick Hornbys High Fidelity. Som ju är väldigt orienterad runt listor. Just det är liksom listor på det ena och det andra. Och det är ju liksom en form av manlighet som inte uppfattar sig själv som särskilt manlig. Eller i alla fall inte gjorde det kanske när den boken skrevs. Och kom ut kanske 97 eller något sånt. Men som idag tror jag är liksom mer erkänd som ett manligt beteende.
Samlande... listmakande, något sånt här som i, om det rörde andra penaler hade kallats bygga bo.
Va?
Eller?
Ja. Nej.
Tror ni inte?
På vilket sätt gör man lister för att bygga bo?
Samlande tänkte jag mer på. Att man har en väldigt specifik, typ så här, min pappa äger alla Fantomen-tidningar som har publicerats i Sverige någonsin.
Och vilket slags bo bygger det, tänker du?
Nej.
Men... Vem ska bo där?
Nej, för det är alltså,
läsa sina fantomen tidigare.
Man säger, definitionsmässigt så är detta inte ett bo. Men det är
det
liksom...
man cave.
Ja, till exempel min pappa, han kan fortfarande prata om hur arg han är på min farmor som då dog för 20 år sedan. För att hon slängde alla hans Buster-tidningar. För han hade dem från nummer 1 och framåt.
Oj, jag förstår honom.
Ja. Nej, men exakt. Jag förstår honom inte, nämligen.
Vem är Buster?
Jag tror Buster... Victor var ju Buster.
Buster är väl inte en specifik person. Det är namnet på en serietidning som samlar olika sporttecknade serier. Huh. Typ, vad heter de? Mac, Super Mac och någon annan. Och sen Åshöjdens BK i tecknad form. Och jag har inte läst jättemycket Buster. Men det är en sån grej man gillar idén om mycket.
Uh-huh. Men vad tycker ni om män, då?
Ja, eller vad tycker ni om litteratur och manlighet? Jag kan tycka att det är lite svårt ämne att förstå hur det hänger ihop.
Är det ett problem, tycker ni?
Litteratur och manlighet?
Mm. Nej, men jag tänker så här, för jag har liksom senaste halvåret så har jag i princip bara lyssnat på Frank Sinatra, Charles Aznavour, lite Nick Cave. Och det tycker jag att det är... Det kan jag ändå säga att men det är manlig musik. Det är mycket manlighet i den musiken. Men jag har så svårt att säga, hitta någon litteratur som jag kan säga samma sak om.
Nej, men när jag tänker på, om man tänker på litteraturens historia så är det väl helt uppenbart att den till 90% består av män, eller? Det är väl inte svinkonstigt eller med tanke på så här, den extremt...
Nej, tänk på historien i stort.
Ja, och skeva tillgången till förmåga, eller till att få lära sig läsa och skriva och sådär. Men idag har väl någonting hänt? Idag har väl någonting absolut hänt? Att det har skett en könsskillnad på det litterära fältet. Det avspeglas väl i vilka som sitter och gör den här podden också på någon slags mikronivå, eller?
Ja, för jag skulle säga att litteraturvärlden i Sverige, och det är ju viktigt, men liksom i Sverige idag skulle jag säga är ungefär 75% kvinnor.
Men faktiskt. Hänger inte det samman med att litteraturen har tappat i status? Det är ju på samma sätt som läraryrket har blivit mer kvinnodominerat i takt med att så här lärare har fått sämre lön och sämre samhällelig status.
Jo, men det absolut, det hänger samman. Sen, det är oklart hur det hänger samman, tänker jag. Det behöver inte nödvändigtvis vara så liksom att det har förlorat i status för att kvinnor ägnar sig åt det mer. Men Nej. Det kan ju vara så att i och med att det förlorar i status...
Ja, snarare det. Och då släpps kvinnor, då släpps rasifierade fram och så vidare.
Ja.
Men jag tänker det är en sak att män skriver, men vad är liksom det manliga i det? För jag tänker om jag läser, nu har jag nyss läst om Mannen utan egenskaper till exempel, och det är ju inte, jag känner mig inte utestängd från den boken på något sätt för att den är skriven av en man eller handlar om en man eller har ordet man i titeln.
Måste man känna sig utestängd bara för att det handlar om män? Alltså jag tänker samma sak så här, det här är en bok om en schweizare till exempel. Gud, jag inte kunde höra schweizare. Ja, det är svårt. Det gör ju inte att så här, bara för att det ser specifika i det att jag känner mig utestängd så som svensk och tänker det här angår inte mig.
Mm. Jag tänker att det Michaela är inne på är väl det typ Virginia Woolf skriver om att så här, det litterära idealet är per definition androgynt.
Mm.
Att så här, litteratur, den stora litteraturen tenderar mot androgynitet.
Det förklarar ju varför många av de största genierna var queers.
Ja, men kanske. Men i alla fall under hela 1900-talet upplever jag att det har funnits, alltså inte i alla fall, men som en ganska bred tendens, åtminstone också hos manliga författare, att, jag menar, överskrida det manliga. Ja, sen har man ju liksom Hemingway och sådana här figurer liksom, som snarare inkarnerar och framställer sig själva som extremt mycket manliga. Ezra Pound, en annan sån. Men jag tänker, i Musils fall liksom, finns det väl överhuvudtaget ingen sån grej, även om det är en heterosexuell bok. Så
eller finns Kafka, det inget, eller Proust.
Ja, Kafka, Proust, eller Joyce med. Alltså, manligheten är väl inte någonting som är påtagligt i litteraturen där, på det sätt som det kanske är hos, för vissa hos Hemingway. Liksom.
Mm.
Som, och Joyce, kom igen.
Tycker du det är killigt?
Ja.
Varför då?
Det får man väl ändå säga.
Jag håller med.
Du, du liksom gör en show av grovheten på ett sätt som, alltså, kan du föreställa dig en kvinna skriva Ulysses?
Nej, det hade varit subversivt även idag.
Sarah Kane, eller? Är väl lika grov?
Ja, men mycket, mycket mer kortfattad.
Ja.
Mm.
Hon är så liksom kylig i sin grovhet. Mm. Det är inte det här liksom. Jag tycker Joyce är, alltså Joyce, för mig är Joyce lite grann som typ Nirvana. Att det är, så här, det är en bra förlaga, men alla epigoner är vidriga. Alltså, det är någonting liksom med hela det uttrycket och det här, någonting i Joyce som jag uppfattar som, när det härmas, blir otroligt studentikost.
Och det är någonting med liksom självklarheten i att ta utrymme också. Alltså så här, visst, man kan jämföra Joyce med Sarah Kane, men man kan inte föreställa sig Sarah Kane skriva en Finnegan's Wake. Och det finns liksom ingen kvinnlig motsvarighet i Knausgård i den så här sexbandsberättelsen om mitt liv på det där liksom programmatiska viset. Vad har du upp för bok, Mikaela?
Jag har ju med mig en sjubandsberättelse om mitt liv av en man.
Ja.
Men jag funderar på, ska vi inte tala om Ulf Lundell först?
Jo, Ulf Lundell är ju kär i Rebecca.
Ja.
Just det.
Det tycker jag förtjänar uppmärksamhet i podden.
Ja, nej men, jo precis. Alltså, jag är ju då, inte för lyssnarna eller för allmänheten, men för mina vänner känd kanske för min otroliga tumme med äldre män. Och äldre...
Tumme?
Jag skulle säga tumme, det är den kroppsdel jag skulle välja. Ja, ett normalt idiomatiskt uttryck. Och äldre är väl kanske då, vad kan man tänka, mellan 45 och 100 kanske.
De blir ju äldre och äldre.
Äldre och äldre. Men,
som en vän till dig snart, snart kommer de vara döda. Snart kan du inte fortsätta dejta äldre.
Han formulerade det ännu bättre. Snart kommer döden sätta en gräns för dig, Rebecca.
De blir äldre fortare än du, så mycket kan vi...
Absolut, ja. Absolut. Men jag ska säga att jag också är så... det är inte nödvändigtvis, bara för att markera en gräns mot Ulf Lundell här, så är detta liksom inte nödvändigtvis en sexuell preferens, utan det är också så att jag... De gillar mig. Det är min fanbase, är äldre män. Och jag gillar faktiskt dem ganska mycket också. Jag tycker att vi ofta förstår varandra till en viss gräns. Det tycker inte de.
Var går gränsen? Liksom?
Gränsen går väl vid någon slags liksom självinsikt och emotionell förmåga. Som är att man inte bara pratar om sina gemensamma intressen. Utan att man kanske också... Liksom, för det är någonting som, alltså med åldern så tycker jag att det blir svårare och svårare att vara nära en vän med män överhuvudtaget. Mm. Jag har alltid haft ett gott öga till män och jag har många manliga vänner. Men jag tycker att det ofta finns en naturlig gräns utöver den naturliga gränsen som är döden. Som är att det är väldigt svårt till exempel att uppleva en konflikt i en vänskapsrelation med en man, för att jag tycker de är ju handikappade i bemärkelsen att de har ofta inte så bra verktyg för att liksom sätta ord på sina känslor eller liksom fundera över sina reaktioner på saker och ting. Medan de flesta
ibland
kvinnor...
Ibland är det lite härligt att de är så begränsade.
Absolut. Nej, men exakt, för de är jättebra att ha som vänner.
Man förlorar sig inte i ändlösa ångestältanden till exempel. Mm. Eller relationssamtal eller sådär.
Det är det som är så himla skönt. Men i nära relationer så kan ju du komma till en gräns där man är så, men det här är ju kanske då svårt. För att nu hade vi det här bråket och du fattar liksom inte. Eller du kan inte prata om
det. Men kan du inte, det alla vill höra är ju vad Ulf Lundell skrev om dig exakt.
Ja, ja precis. För jag, ja men precis, Ulf Lundell. Han skriver ju då om i sin nya vardagarvolym. Och jag har inte läst den.
Jag har läst den.
Du har läst den, Victor.
Det är två volymer. Det är ju,
just det.
4 och 5.
Just det.
Jag kommer inte ihåg specifikt vad han skriver om dig. För jag har hakat upp mig på allt han skriver om mig. Och det är mycket mindre trevligt.
Ja. Det som jag kommer ihåg att han skriver om mig då, som då en kompis som läste den här skickade till mig, är ju att han är småkär i mig.
Ja, det är efter din recension av vardagar 3, 2.
Skrev inte du typ ett helt uppslag i DN om honom också?
Jo, precis. Jo, men jag har skrivit...
Det kan göra vilken man som helst kär igen.
Verkligen.
Nej, men bra sätt att ragga.
Jag har skrivit 2 texter i mitt liv.
Men han kände sig väldigt förstådd, vill jag minnas.
Ja, det gjorde han.
Att du såg honom, liksom. Det är ju superfint.
Ja, men jag känner också att faktiskt att jag ser Ulf Lundell. Så jag blev glad att han uppfattade. För jag måste säga, det här är liksom, jag tycker om Ulf Lundell.
Det är ingen som tvivlar på det.
Nej, ingen tvivlar på det. Jag skulle inte
bara säga att, inte på det viset.
Nej. Där, jag har dragit en gräns där. Och
tummen är den enda kroppsdel som
den går inblandad. I kivik liksom. Det är gränsen.
Nej, men...
Nej, inte nödvändigtvis.
Nej, den går långt söder om kivik kan jag säga. Men...
Sluta genast.
Förlåt att jag blev så specifik. Jag trodde att du skulle vara med på ett skämt.
Är hela Skåne någon slags kroppsmetafor? Eller?
Ja, absolut.
Nej, men jag tycker att det är liksom... Jag har en komplex relation till äldre.
Kivik.
Till kivik har jag en väldigt enkel relation. Men Mikaela har ju lite samma med Lars Roréns dagbok.
Mm.
Han är ju kär i dig.
Han skrev inte att han var kär i mig. Men han skrev att han ofta slås av min klokhet och skönhet. Så var det.
Det är ju ganska exakt som att skriva att man är kär.
Om man är Lars Norén då, istället för Ulf Lundell.
Men han skrev så lurigt, för jag har ju skrivit massa hyllande texter om honom. Och
det
skrev...
är så man får äldre män att gilla. Precis, jag har aldrig försökt den vägen. Jo, det var det min äldre mans fanbase.
Du måste smeka dem lite med hårslyra. Nej, men då skriver han så lurigt. Jag har ingen aning om vad hon anser om min diktning.
Lol, Lars.
Lars,
lol.
Jag tror att du...
Men ska vi... Jag tänker att det passar ypperligt faktiskt att ta upp det första litterära exemplet här, på tal om både Lars Norén och Ulf Lundell, som ingen av dem är så förtjust i mig.
Men någon som däremot är förtjust i dig?
Det vet jag, jag har ingen aning, men som jag är förtjust i.
Från ditt Twitterkonto, jag kommer ihåg det från när vi gjorde det litterära 10-talet, och jag scrollade bakåt hela ditt Twitterkonto.
Ja, jag älskar Horace.
Det var verkligen ändlöst. Det är 2 saker som liksom återkommer genom decenniet som du har twittrat, och det är Zlatan och Horace Engdahl.
Och Lars Jakobsson, vill jag säga. För det har jag sökt på i ditt Twitterflöde, Victor.
Jag älskar Lars Jakobsson också. Ja. Och jag älskar Zlatan och jag älskar Horace.
Den heliga treenigheten, så är det Victor verkligen. Mann.
Men det här är en ganska... Det är en halvlång anekdot ur Horace Engdahls... Vad ska man säga? Komiska, men också djupt kända bok De obekymrade, som kom för 2 år sedan, va? Jag tror den kom 2019. De på våren där,
va? Ja, men det stämmer nog.
Och den kom ju lyckligt och olyckligt, eftersom så här, svallvågorna efter akademins superkris fortfarande gjorde sig gällande. Så att den blev väl också mottagen, och han skriver också om MeToo och sådär, så att det är väl inte svinkonstigt att den blev mottagen som den blev mottagen. Den inleds som en passage där en snubbe som han har drömt, som heter Mahoro. Jag vet inte om man ska uttala det.
Är det, får jag bara fråga, tror ni att det är en referens eller ett anagram eller någonting? För det jag tycker att Mahoro låter som någonting baklänges.
Nej, men det var Stig Larsson fick en fråga i en intervju. Eller det var någon som hade ringt upp Stig Larsson och frågat om han var Mahoro.
Mahoro?
Eller jag vet inte hur man uttalar det.
Nej, men det är nog mer rätt.
Men då svarade Stig Larsson att nej, Mahoro kom verkligen till Horace Engdahl i en dröm.
Men det tror jag på. Han skriver mycket om sina drömmar i alla sina böcker, Håkan Sängdahl.
Så jag tänker mig att namnet också liksom kom i drömmen.
Men det här är verkligen då apropå att gilla äldre män som kvinna och kanske vice versa. Namahuro hör sig själv omtalas som något slags djuping, tänker han. Jag är egentligen bara en stor hankatt som vill ligga i solen. Att jag råkar in i det där intellektuella var mer en slump. Hur kan någon tro att en man väljer en kvinna efter samma principer som han tillsätter en akademisk tjänst? En man väljer den kvinna som han har mest lust att dra upp kjolen på. Bland dem som låter honom göra det.
Han skrev det här 2019.
Ja. Alltså.
Men det är inte Horras Engdahl som talar, det är Mahuro som talar.
En kille som pratar till honom i en dröm. Och Mahuro fortsätter.
Ja, men då så.
Och om hon sedan skriver en massa får man ta det med jämnmod. Mahuro har aldrig förstått varför kvinnor skriver. De är ju bra som de är. Män däremot måste ha något att skylta med. Måste göra sig gällande för att väcka intresse. Att erkänna som författare höjer en mans värde betydligt. Medan det däremot inte påverkar en kvinnas. Höjer det inte, sänker det inte heller. I varje fall inte i en mans ögon. Mahuro roas av kvinnors intelligens och känner sig inte hotad av den. Och nu kommer vi till kärnan här.
Som vi har väntat.
Det är ju inte med dem han tävlar med. En intelligent kvinna i rummet reducerar inte hans värde. Vilket däremot närvaron av en intelligent man riskerar att göra. Sålunda finner han intelligenta kvinnor vilsamma och dras till dem.
Säger Viktor Malm och tittar på oss andra i podden med menande ögonkast.
Jag måste säga att det här, jag tror kanske nu när jag pratar om det här och fäster blicken så ser jag att Lyra har ett par handbojor hängandes från sin bokhylla. I alla fall. Så,
vad vill du säga med det?
När det bara slog mig. Nej, men jag har faktiskt inte den erfarenheten och det förvånar mig för jag är nog liksom skolad i att världen fungerar så. Och jag tycker nog att i Tyskland där jag bor så fungerar det så. Att där är de flesta män som Mahuro. Men jag har, alltså liksom rent empiriskt så har jag väldigt sällan träffat denna man.
Det är inte den typen av män som raggar på dig kan man säga.
Nej, alltså gud nej. Så det kan jag ha med sakerna att göra. De närmar sig inte mig överhuvudtaget.
Vad säger ni andra? Det är en ganska förolämpande tanke.
Ja, förolämpande för män.
Ja, absolut.
Alltså den manliga sexualiteten beskrivs absolut. Ju som någonting extremt banalt.
Jag tänker också att det är ju skillnad, även om jag talade för skillnad innan, så tänker jag att det är skillnad på ett dåligt sätt där man inte ens kan ha ett intellektuellt intresse för det.
Eller men han förnekar inte det intellektuella intresset. Det är snarare så här att vad den lilla passagen säger är att det intellektuella i slutändan går ut på något sexuellt. Och att ett av mannens så här påfågelstrategier är att hävda sig intellektuellt. Medan det helt enkelt är trevligare att vara med intellektuella kvinnor eftersom där finns inte samma hävdelsesituation.
Men det han beskriver i sådana fall, det är ju ingen sann intellektuell utan det är ju bara på sören. För jag tänker att ett intellektuellt arbete som är genuint, det är ju en glädje i sig. Det har ju ingenting att göra med...
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja... Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Status eller position eller andra människor överhuvudtaget.
Fast, ja, alltså det finns ju också en erotisk laddning i det intellektuella utbytet också.
Det, jag tycker att det är svårt att tänka sig, jag vet ju att detta finns, men det är svårt att tänka sig en erotik som inte har det intellektuella utbytet som en viktig beståndsdel.
Lätt att tänka sig, men svårt att praktisera livslångt, kanske.
Ja, men typ ens ögonblickligen, tycker jag.
Det är en extremt cerebral människa, Rebecka Kärde.
Men det här är ju en cynisk reduktion av någonting som uppenbart är mer komplext för att kunna skriva det roligt. Alltså det är en hela de här, de obekymrade är ju liksom en komisk bok om heterosexualiteten som jobbar med överdrifter.
För det är en sån grej som, alltså, jag har tänkt mycket på det med äldre generationens feminister och inte ens liksom så mycket äldre, alltså kanske 70-talister och bakåt, att de har ju ofta, som jag upplever det, en otroligt negativ mansbild. Att de har bilden av att väldigt många män är egentligen mahoro och de tycker faktiskt inte om intellektuella kvinnor. De vill inte liksom ha med dem att göra, och för dem så är det just det här med att dra upp kjolen som är det primära egentligen, och egentligen och allt annat är någon slags homosocial påfågeldans. Och jag har inte upplevt det på det sättet.
Men är inte det också en typ av kvinnor som känner sig mycket mer inlåsta i heterosexualiteten?
Jo, det
än
tror jag.
Vad vi gör. Att de känner att de inte har några andra alternativ än de männen, och därur kommer bitterheten.
Ja, för det tycker jag är jätteintressant. Alltså, för vår generation upplever som väldigt mycket mer liksom queer by default. Att,
i alla fall i kulturmedelklassen.
Exakt, ja. Exakt. Nej, men alla utom Mikaela tänker ändå liksom att ja, om det är för illa med män så kan man ändå försöka träffa tjejer. Mm. Alltså det är liksom inte som att det är en helt främmande kontinent, utan det finns någonting som är lite mer.
Men Mikaela har ju hängt omkring på Göteborgs lesbiska scen, men inte känt sig tillräckligt uppskattad och gått vidare med sitt liv.
Ja, det var faktiskt hemskt. Det var ju när jag var 20 som jag gjorde det, som jag berättade innan när vi åt. Och jag tror inte, jag har ingen chans där. Så det är inte bara ett ointresse från min sida, utan det är ett ömsesidigt ointresse.
Medan det är där som jag och Lyra skördar våra framgångar.
Kan man säga.
Ska vi gå till saken?
Ja det tycker jag. Litteraturen.
Ja. Ska jag ta mitt exempel? Det hänger ihop lite med ditt. Jag har ju då gett mig på Casanovas memoarer.
Otroligt skinnband du har där.
Ja, det är för att jag har fått de här böckerna har jag fått skickade till mig av en Casanova. Och han är väldigt rädd om dem, så jag är så rädd att jag ska förstöra dem.
Men det här vem är intressant. Ja. Ja, vem är det?
Det är hemligt.
Vad är det för människa som skickar Casanovas memoar till en kvinna?
Vi försöker
precis liksom förneka den här påfågelsdansen som är betydande del i det intellektuella utbytet, va? Har vi prima exempel?
Ja.
Men alltså jag känner att Mikaela är en undantagsvarelse.
Jag tror
hon attraherar påfåglar, menar du?
Ja, eller vad säger du?
Så kan det nog vara. Jag tror inte det är en gest som hade funkat på alla kvinnor. Jag tror inte man hade kunnat välja en kvinna här ute på gatan och skicka Casanovas memoarer till henne.
Men det funkade på dig?
Ja, jag har ju blivit helt betagen i de här böckerna.
Ärligt talat hade det funkat på mig också, eller?
Ja. Men vad funkar inte på dig, Viktor?
Jag är rätt lätt skärmad.
Men du skulle säga så att det här skinnbandet, det är ju då, jag har ett likadant nämligen, det är ju Nobelkommitténs skyddsomslag.
Ja, vad skönt att du avmaskuliniserade det på det sättet.
Ja, nej, men det är så det. Men det är faktiskt, det är ju, det kommer ju från då en tillverkare som har två kunder, som jag har förstått det. Och det är Svenska Akademin och Swedish Leatherman.
Nej.
Jo. Så det är de som är liksom de stora läderentusiasterna i Stockholm.
Mm, det är ett sånt oxblodsrött skinnomslag som man kan ha på sina böcker. Jo, men Casanova, född 1725, inte 1925, i Italien, Venedig, skrev sina memoarer på franska på 1790-talet. De är 7 band och det är ändå en förkortad version. Jag har bara lyckats ta mig igenom 1,5 band, så han är nu 25 år gammal där jag är i min läsning och har redan förfört ett otaligt antal kvinnor. Och min tanke lite med att läsa det här, det var att jag tänkte att mannen framstår mycket som ett problem i den samtida litteraturen eller i 1900-talslitteraturen överhuvudtaget, eller manlighet framstår som ett problem. Och då tänkte jag att jag ville läsa det här i tanken om en glad, bekymmerslös, bejakande manlighet. Det är inte så mycket eftertanke i de här böckerna, utan det är bara att han handlar. Jag har aldrig identifierat mig mindre med något än när han vid 18 års ålder, kanske 200 sidor in, skriver: "För första gången var jag tvungen att tänka efter innan jag tog ett beslut."
Vad var det för beslut?
Det minns jag inte. Det var nog kanske att han hade friat till någon kvinna och så visste han inte om han skulle gifta sig med henne eller inte. Det är mycket så. Han jobbar mycket så. Hans främsta trick för att förföra kvinnor är att han råkar, för han befinner sig ofta på resa, och då råkar han sova i samma rum som dem. Och då är det ofta att de kommer och liksom bara slänger sig in i hans säng.
Oj.
Ja, så då ville jag, Viktor, du som älskar att bedöma mäns utseende.
Han måste vara väldigt vacker.
Precis, jag vill att du ska googla fram målningen av Casanova som finns och säga vad du tycker om hans utseende.
Målningen från 1700-talet säger ju ingenting. Kolla på målningen av Kant och han ser bildskön ut. Kan han ha varit det?
Men
han
var ju en gnom. Kant liksom. Ser ut som att han har vattenskalle på målningarna.
Han var ju grotesk, ja. Enligt samtida uppgifter.
Ja, men han ser ändå ganska vacker ut på målningarna.
Nej, eller? Nej, det kan jag inte tycka.
Vem har målat vackert, dem? Här har vi
vacker
någon.
Tycker jag att jag
är. Är det han?
Nej, det ser ut som Mozart, va?
Det står Giacomo Casanova, historiens största playboy.
Vad är skillnaden, ja, på en playboy?
More than a womanizer, the history behind the real Casanova. Även det, jag ser inte det riktigt här, ärligt talat.
Nej, han ser verkligen inte bra ut. Där, den tänker jag mig är genuin, eller?
Ja, vad säger ni om det här? Där liksom mediokert hårfäst, inte jättebra profil. Det
nej,
är liksom...
absolut inte. Nej.
Han ser lite tjock ut.
Ja, men man vill nypa honom i kinderna. Liksom. jag säger klar 5 av 10. Liksom. Det är väl inget fel på det här. Men...
Jag kände den bild som jag fick upp i huvudet bara när Michaela började prata, det var Ingmar
Bergman. Väldigt, väldigt gammal man. Nej,
en ganska ung man som var i... det vill säga i Ingmar Bergmans film Djävulens öga så spelar Jarl Kulle Don Juan. Och det var vad jag föreställde mig. Och då kan man ju mer förstå varför han bara kunde vara i samma rum som en kvinna och hon kastade sig över honom. Mm. Men den där mannen som Victor bildgooglade nu, det är ju lite mer gåtfullt.
Men handlar Casanovas charm verkligen om hans utseende?
Det är lite olika. För på ett ställe så skriver han att jag var inte vacker, men jag hade något speciellt som fick människor att intressera sig för mig. Och det är också att väldigt många män intresserar sig för honom och tar honom under sina vingar och vill... någon adopterar honom när han är 22 år gammal så att han blir jätterik helt plötsligt och sånt där.
Ja, för det är alltså min livserfarenhet säger mig att karisma trumfar utseende.
Gud ja.
Ja, men sen några år senare så skriver han att han var väldigt snygg.
Men börjar man inte tro det efter?
Han har blivit ännu fulare. Och så tänker han att det var ändå bättre 1742.
Ja, det är sant.
Det är som alla de här människorna som postar bilder av sig själva i sociala medier från när de var 25 och bara, åh, jag var så otroligt vacker. Det kan jag se nu, det såg jag aldrig då. Och man bara, ja.
Ja, jag kan inte se det nu.
Nej.
Ja, men då ska jag läsa ett avsnitt här. Och det är inte ett så typiskt avsnitt. Jag ska läsa ett mer typiskt sen, som är mer buskis. Men det här är ett mer resonerande avsnitt och som många sådana finns det inte av. Men jag tyckte att det var intressant på något sätt för att det är, han gör en liknelse mellan kvinnor och böcker och mannens förhållande till litteratur är samma som mannens förhållande till kvinnan. Kvinnan är som en bok, god eller dålig, som först och främst måste dra uppmärksamheten till sig genom titelbladet. Om detta ej intresserar väckes ingen läslust. Kvinnans titelsida läser man alldeles som en boktitel uppifrån och ända ned. Hennes fötter, vilka intresserar alla män som delar min smak, övar samma dragningskraft som årtalet, vilket anger en originalupplaga. Liksom det stora flertalet amatörer fästa föga eller inte ett avseende vid en kvinnas fötter, så bryr sig majoriteten av läsare inte heller om vilken upplaga de läser. Kvinnorna har under alla förhållanden anledning att ägna stor omsorg åt sitt utseende, sin klädsel och sitt sätt att vara. Till endast därigenom kunna de väcka läslusten hos dem som naturen ej från födseln skänkt blindhetens privilegium. Men liksom de män som läst många böcker är de nyfikna på de nyutkomna, även om de skulle vara dåliga.
Viktor nickar.
Det är bara sanningar här.
Så blir också den man som känt många vackra damer till sist nyfiken på de fula, blott de är de nya för honom. Även om han märker sminket som undanskymmer verkligheten, drar han i sin lastbara passion slutsatser, vilka är gynnsamma för den falska titelsidan. Han resonerar som så att det kan hända att boken är bättre än titeln och verkligheten bättre än sminket som döljer den. Han får lust att dra igenom boken.
Nej.
Som ingen ännu bläddrat i. Men han stöter på motstånd. Den levande boken vill bli läst ordentligt och han faller offer för koketteriet, detta efterhängsna odjur som griper alla, vilka tagit kärleken till sin livsuppgift. Vad säger du om det här, Lira?
Jag tror det var en extremt historiskt bärkraftig beskrivning av manligheten. Jag tror inte någonting har förändrats sedan de orden skrevs.
Tror du att det stämmer att män som har läst många böcker blir mer begivna?
Absolut, det är ju, är inte det en analys av så här Leonardo DiCaprio liksom? Vad är skillnaden? Ni känner inte till Leonardo DiCaprios romantiska historia?
Nej,
jag känner faktiskt
jo, men att han har varit ihop med jättemånga 20-åriga fotomodeller.
Ja, att han började ju på liksom...
Men han har ju inte gått över till de fula kvinnorna, eller?
Nej, det är klart.
För jag tänker att det som Casanova gör, det är att han, och det han menar med det här koketteriet då...
Han vill provköra alla bilar liksom.
Ja, nej men han blir liksom, han kan även bli kär i en ful kvinna, för han liksom blir så, han leds iväg av sin egen fantasi. Så det är bland annat någon episod där han på ett värdshus träffar en man som säger, och dricker de något glas ihop, och så säger den här mannen, kom med upp på mitt rum så ska du få träffa en premiäraktris.
Nej, jag tror att de skulle ligga, och jag blev så himla förväntansfull, för jag kände att, nej men vad intressant, för är man intresserad av sex på riktigt, tänker jag, då kan man också följa med en man upp på ett rum på ett världshus.
Nej, men han är inte intresserad av sex, utan han är intresserad av kärlek och vackra kvinnor. Men frågan är vad det är för kärlek, för han blir ju kär hela tiden. Och så här, glömmer någon, alltså han lovar en kvinna att de ska gifta sig, och så sen hon skickar ett brev till honom efter 2 veckor, och sen så här, hade brevet kommit förra veckan så kanske jag fortfarande hade varit intresserad. Men nu har ju så mycket tid gått. Jo, men då under den här korta tiden...
Liksom... Tråkigt med postgången där på 1700-talet.
Verkligen.
Ja, hade han haft Facebook hade det varit... Då hade han inte suttit här idag.
Nej, men det har väl inte blivit några memoarer. Nej, men då är det att han går upp för den här trappan till den här mannens rum. Och då är det som att tankarna på premiäraktrisen, eller fantasierna, blir så omfattande på något sätt. Så när han kommer upp dit och där bara är... En äldre kvinna med sina 3 barn som är en 17-årig kastrat, en 12-åring och en 11-åring. Då är det som att han kan inte släppa tanken på premiäraktrisen som då är den här kastraten. Så då blir han kär i kastraten och vägrar släppa tanken på att kastraten egentligen är kvinna som är förklädd. Men Och kastraten säger lämna mig i fred, och han säger visa dig mitt kön. Och så säger hon nej, men jag vill inte, det är min stora, eller det är min stora skam. Och då är han liksom så igång på något sätt, så då förför han först 12-åringen och sen 11-åringen. Och sen så lyckas han även få kastraten att lägga sig i en säng med honom, och då visar det sig att det är en kvinna.
Va?
Ja, som är förklädd och uppträder som kastrat.
Okej.
Okay. Ja.
Vi får säga lukrativt att vara kastrat då, eller?
Ja, jo, men det var ju det, för att de var väldigt fattiga och det var liksom någon så här hel snyfthistoria.
Men, och det här är inte liksom en beskrivning av hypersexualitet, för det är ungefär vad det låter som.
Så kallad nymfomani.
Ja. Nymfomani, nej.
Här måste man ju säga att man känner liksom att dåtidens och samtidens begreppsvärld befinner sig så otroligt långt ifrån varandra, att det här nästan är liksom objektivt obegripligt vad som pågår.
Ja, det är obegripligt också. Jag läste någonstans att boken är berömd för att den så korrekt återger 1700-talets seder. Men var det verkligen så det gick till på 1700-talet att alla hade sex med alla hela tiden?
Och ska vi verkligen referera till liksom pedofili som begreppsvärd?
I någon kulturhistorisk mening tycker jag man kan absolut kan göra det.
Hon var väldigt, Lyra, det står att den här 11-åringen var till och med mer välutvecklad än den 12-åriga systern.
Ja, men vad skönt, nu känner jag mig lugnare.
Ja, det är också, vid ett annat tillfälle så är han ute med någon så här rövarband som härjar i Venedig, eller några så här jobbigt killgäng, och gör massa hyss. Och då är ett hyss är då att de ser en vacker kvinna som sitter med tre män på någon så här bar för fattiga. Och då säger de till de här tre männen att de ska arresteras. Och de ska infinna sig där och där, och så för de bort dem, och så säger de till kvinnan vi leder dig hem, men så leder de istället henne 8 personer till ett rum, och då står det att när hon fick reda på vad det handlade om och de började ta på henne och kyssa henne, så blev hon väldigt glad.
Just det.
Och så är det vad man, om man då inte går med på Casanovas berättelse, så kanske man skulle säga en gruppvåldtäkt. Men om man läser liksom mer medhårs,
förvirring igen.
Om man läser medhårs, så var det en underbar erotisk stund för den här kvinnan.
Det där tyckte jag var väldigt intressant när jag, det är som fakta som jag har stött på om Ulf Lundell. Och jag skrev om det här en gång också, som är då att när Ulf Lundell förlorade oskulden, så gick det till så att han och några kompisar, de tog med en, de var väl 15-16 kanske, och de tog med en kvinna upp på något sånt lugubert berg och söp henne medvetslös, och sen så hade de sex med henne i tur och ordning. Och Ulf Lundell ska verkligen sägas till hans försvar att han har åtminstone begripit att detta var en gruppvåldtäkt.
Har han skrivit om det?
Han har skrivit om det. Han skriver om det i Jack till exempel, så finns det då en skildring av när Jack gör samma sak, och han har också behandlat det i liksom dikter och låttexter och sådär. Och Ulf Lundell, som jag förstått det, liksom, mådde väldigt dåligt över det, och han förstod att men det här var ju sinnsjukt, för hon försökte också, och den här flickan försökte också ta livet av sig dagen efter. För att hon mådde naturligtvis fruktansvärt av detta. Och det som jag tyckt varit intressant här är att Ulf Lundell, när han har framställt det här, så har han framställt det som någonting ganska fruktansvärt som hände. Alltså det är inte som liksom så, ja, pojkstryck, utan
rövarband, som det kallades på 1700-talet.
Som det kallades på 1700-talet. Utan mer som liksom någonting, ja men jävligt grovt. Men i receptionen, för jag har då, hade en period när jag var som mest intresserad av Ulf Lundell, så läste jag lite gamla intervjuer och sånt där. Och det liksom av Ulf Lundells fans så behandlas detta inte som ett problem i bemärkelsen att Ulf Lundell har gjort detta, utan det är så, det var ju jävligt jobbigt för Uffe när han förlorade oskulden, alltså. Det var ju liksom en, nej men han kunde ju inte njuta av sex på väldigt länge efter det. Nej, men det där är ju inte sant på något sätt överhuvudtaget. Alltså, och det är, jag kommer också ihåg en sån scen i Bo Widerbergs film om Ådalen, Ådalen 31, där den unga pojken då, som är huvudperson, som kanske är 13 eller någonting, han ältrar spjuveraktigt förälskad i grannflickan. Och någon gång när hon ligger och sover så går han in i hennes rum och han börjar klä av henne plagg för plagg tills då den här 14-åriga flickan ligger där helt naken. Och detta gestaltas i filmen. Och då har man då den här unga skådespelerskan som ligger där helt naken. Och det är inte ett problem i filmen, utan det är bara liksom så det är.
När
är
den ifrån?
70 kanske?
Ja, det är ändå den fria sexualitetens korta epok.
Mm. Ja.
Den för fria sexualitetens korta epok. Eller den...
den franska sexualitetens
korta epok. När många former av sexualitet fortfarande var otillåtna, men pedofili av någon anledning började debatteras som att det är väl kanske inte... Det är väl också då man har Lars Görling, vad fan heter den? 791. Vad fan heter den? Lars Görlings roman om massa pojkar på ett ungdomshem som liksom har den här helt vidriga scenen, den hundvåldtäkt.
Ja.
291, vad fan.
Ja, den heter nog så, siffror. Ja. Mm.
Fantastisk roman, men sexuellt liksom.
För jag tror enligt dagens sexualmoral så skulle man nog hävda att Casanova också blir utsatt och inte bara utsätter andra. Han har någon så här tidig sexuell erfarenhet när han är 12 och han är till saken hör att han är väldigt ensam i världen och bor övergiven av sin mor. Hans far är död och han bor inneboende någonstans. Så då är det en 3 år äldre flicka i det hemmet som ja, men liksom tvättar honom och tar på honom på olämpliga sätt. Men han tycker ju om det såklart. Men och den andra scenen jag tänkte läsa som är lite mer representativ för boken, det är också en sån scen där han snarare blir utsatt för något kan man säga. Och då är det att han är nog 18 här och är på väg till fots till Rom. Och då är han på vägen så har han träffat en franciskanermunk som är munk enbart för att kunna tigga till sig enorma mängder mat och vin. Stefano. Ja, och då går
det var så bra inramning att vara på väg till fots till Rom. Vem vill inte vara det?
Ja, men verkligen. Då kommer de till en fattig gård här, men det är kväll så de måste hitta någonstans att sova. Och det här tänker jag är verkligen den obekymrade manlighetens prosa på något sätt. Förgäves påpekade jag att vi skulle komma att logera dåligt. Mina invändningar tjänade ingenting till. Vi träffade på en gammal orkeslös och sjuklig gubbe utsträckt på en usel brits, 2 avskyvärda kvinnor på 30 av 40 år, 3 spritter nakna barn, en ko och en fördumd hund som inte gjorde annat än gläfste. Fattigdomen var påfallande, men den envise munken begärde supé i den helige Franciscus namn istället för att själv erbjuda en almosa. Vi måste koka hönan och ta fram buteljen som jag gömt i 20 år, sade gubben till kvinnorna. Sedan han yttrat dessa ord överfölls han av ett hostanfall så häftigt att jag trodde att han skulle ge upp andan. Munken gick fram till honom och lovade att den helige Franciscus skulle göra honom ung på nytt. Rörd till medlidande vid åsynen av så mycket elände ville jag ge mig av ensam till Colifiorito och vänta där. Men kvinnorna opponerade sig och jag stannade kvar. Efter 4 timmar syntes hönan alltjämt kunna trotsa de bästa tänder och buteljen som jag korkat upp bjöd oss ingenting annat än vinäger. Jag förlorade tålamodet, fick tag i munkens batticulo, det är en hemlig ficka i munkåpan där han förvarar enorma mängder mat som väger flera kilo. Och dukade upp en god supé medan jag iakttog hur de båda kvinnornas ansikten ljusnade vid åsynen av vår proviant. Vi åt alla med god aptit. Därefter bäddade man åt oss i 2 stora sängar med frisk halm varpå vi gingo och lade oss i mörkret då den enda ljusstump som fanns på detta trista ställe hade slocknat. Vi hade knappt legat 5 minuter då jag hörde munken skrika att ett fruntimmer lagt sig bredvid honom och i samma ögonblick blev jag utsatt för den andra kvinnans omfamning. Jag stötte henne tillbaka. Munken slog omkring sig. Den oblyga varelsen vid min sida envisades. Jag steg upp. Hunden flög mig i strupen. Rädslan tvingade mig att återsätta mig lugnt och stilla på halmen. Munken skrek och svor och anropade den helige Franciscus om hjälp då han inte kunde räkna på min eftersom jag hade fullt att göra med att klara mig själv. Hunden skällde ilsket. Gubben hostade. Barnen skrek och det var ett helvetiskt oväsen. Mitt fruntimme förklarade att hon skulle gå sin väg om jag bara ville visa mig en smula till mötesgående. Och jag tänkte, Dublata lucerna nullum discrimen inter mulieres. Det vill säga, i mörkret finns det ingen skillnad på kvinnor.
Garvade ni där redan när hon sa det på latin för att ni förstod?
Nej, jag skrattade för att i det här exemplet på den obekymrade manlighetens prosa.
Ja, okej.
Slutligen lyckades det Stefano att göra sig kvitt sin Megaras karesser genom att svepa in sig i sin stora kappa. Han fick tag i sin käpp och började slå omkring sig till höger och vänster. Då skrek en av kvinnorna: "Åh herregud!" Munken svarade: "Jag har tagit död på henne." Lugnet återställdes. Hunden som otvivelaktigt blivit ihjälslagen morrade inte längre. Gubben som han kanske också gjort kål på hostade inte. Barnen sovo och kvinnorna höll sig tysta på avstånd. Vi fingo vara i fred resten av natten. Vid daggryningen steg jag upp. Stefano följde mitt exempel. Jag tittade mig omkring överallt, ytterst förvånad över att märka att kvinnorna hade försvunnit. När jag upptäckte gubben fullständigt livlös med ett blåmärke i pannan gjorde jag munken uppmärksam på honom och anmärkte att han kanske hade dödat den gamle. Det är möjligt, svarade han. Men om jag gjorde det, är det inte med flit.
Och sen bara reser de sig upp och går vidare. Och...
ja.
Nej, men det där tycker jag är någonting som är, jag höll på att säga, beundransvärt. Men ändå intressant med mycket äldre litteratur överhuvudtaget. Alltså, i någon mening kanske för psykologisk litteratur. Att det handlar väldigt lite om hur känner man när man är med om de här, det som vi skulle tolka som faktiskt fruktansvärd upplevelser.
Men hänger inte det ihop med att man lever kortare tid också? Så det finns inte de här decennierna av att gå och älta barndomstrauman, utan det som händer nu, det är livet. Sen tar det slut när man är kanske 35-45 liksom.
Fast det här hände ju 1745 ungefär, och han skriver det 1792 kanske.
Jo, men det var ju ändå ganska ovanligt att leva så länge. Då. Så att ja, man har en annan har liksom, grundinställning till så här, saker som händer i tiden. De bara, jaha. Mm. Så här, man ger sig ut på en galen upptäcktsresa. För att man kommer ju kanske ändå inte leva så mycket mer än liksom, 5 år till.
Ja, man måste ju också ha ett helt annat förhållningssätt till döden. Alltså om man till exempel vet att ja, antagligen så kommer 40% av mina barn dö. Så ja, kan man inte fästa sig vid dem på samma sätt. Och man vet att liksom, ja, nej, men jag kan i princip, får jag den här sjukdomen som väldigt, väldigt många får. Får jag lunginflammation så är jag körd.
Hier draußen in freier Wildbahn ist den Assistenten anzutreffen. Doch wir haben Glück.
Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte?
Da, ein majestätischer Hamburger Royal Cheese mit saftigem Rindfleisch aus Deutschland. Nur bei McDonald's. In allen teilnehmenden Restaurants nicht zu unseren Frühstückszeiten.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.